we're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that. And there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och i serien och Champions League. Så att vi trivs med det och vi axlar den rollen. Så att jag trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention. So let's not be afraid to say that.
6 poäng upp till topp 6-strecket. Bara 2 poäng ner till missad slutspelsplats. Ska vi ta och serva igång veckans avsnitt av Rögle på den där Linus Alin?
Det får vi göra. Du har ju tryckt lösgod i senaste halvtimmen nu för att matcha Hjelms energinivåer när han är på resande fot. Så att jag tycker att vi känns väl förberedda för att axla det här ansvaret även utan honom den här veckan.
Livet utan nikotin kräver ibland nya åtgärder.
Så är det.
Utan Hjelm så blir det ett specialavsnitt redan på måndag. Det har kört ihop sig på onsdag, men det är väl nästan så att det är inte så att det är mindre aktuellt att snacka Rögle idag.
Nej, det är ju inte det, för att förra veckan så slutade det ju som bekant med 0 poäng av 6 möjliga för Rögle på den här roadtrippen mot Luleå och Skellefteå. Det innebär att saker och ting har förändrats ganska ordentligt vad gäller förutsättningar i tabellen inför den här veckan, där man har Leksand att möta 2 gånger. Den första på hemmaplan tisdag kväll och sen då en bortamatch som avslutar veckan på lördag mot Brynäs. Så det här är ju 2 motståndare vid olika streck, kan man väl säga, som man tar sig an. Så att det är en vecka som kan avgöra åt vilket håll Rögles grundserie tippar. Så långt ut på spetsen tror jag man ändå kan lägga det här resonemanget.
Ja, men det kan man väl. Om man bara zoomar ut lite så kändes det ju för några veckor sedan som att att Rögle var på väg åt något. Även om vi inte vågat ta ut så mycket i förskott, så kändes liksom seger mot HV, klar seger borta mot Timrå, en overtime borta mot Oskarshamn, 3 raka där liksom. Det kändes ändå som att de hade börjat montera ihop någonting som liknade en form åtminstone. Nu är Rögle SHLs formsvagaste lag sista 5 matcherna.
Ja, och det kommer ju verkligen i sämsta möjliga timing för dem med tanke på hur jämnt det är runt det här topp 6-strecket och även slutspelsträcket. Ser man på också deras facit vad gäller anfallsspelet, så är det ju 4 gjorda mål på de 4 gjorda spelmål, ska vi säga, på de 4 senaste omgångarna. Och där ligger just en stor del av problematiken för dem just nu. Sen ska vi också såklart väga in att Luleå borta och framförallt Skellefteå borta i inga lätta uppgifter. Skellefteå hade ju 12 raka hemmasegrar inför mötet med Rögle, men någonstans så handlar det om att få knyta an till ditt grundresonemang, Daniel, att man trodde att Rögle var på väg mot någonting, på väg mot ett lyft. Och precis som det har sett ut egentligen hela säsongen, så när man börjar tro det så börjar det gå åt andra hållet. Det har varit en säsong där det har verkligen pendlat fram och tillbaka, och då fortsätter det göra.
Det var ju någon match där mot Linköping hemma då det kändes som att det var grova misstag och så. Det tycker inte jag annars sista tiden att de har inte fastnat i någon slags liksom misstagsberoende, eller om man ska säga att de åker runt och bjuder på jättemycket. Jag tycker de sista matcherna här, det är ganska rent liksom på den typen av misstag. Det är bara att det fattas någonting, det fattas lite edge, det fattas lite offensiv kraft som resultaten antyder. Vissa matcher de har spelat känns som att de bara har kunnat spela hur länge som helst utan att göra mål.
Ja, det är klart också att påverkan blir ju, det blir väldigt tydligt när det handlar om målskytt, och då har Dennis Everberg borta fortsatt, Daniel Saar likaså som varit borta länge nu också, och sen då vars in extremt lång måltorka på Riley Sheen och Anton Bengtsson. Det är ju 4 spelare som ska vara på Rögles kanske topp 6, topp 7 i alla fall vad gäller interna skytteliga över en hel säsong i optimala förutsättningar. Så att när då andra ska kliva fram och fylla de tomrummen och inte lyckas hitta egna formtoppar, läggs då Adam Tambellini som har hackat målmässigt de här sista två veckorna. Likaså med Oskar Stål-Lyrene som har gjort ett mål och det var den avgörande straffen mot Malmö. Och så då Ludvig Larsson, samma sak där. Så att det blir ju väldigt sårbart för dem.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Jo, men vi snackade om Marco Kasper efter derbyt. Vi tyckte att han var den liksom överlägset piggaste, liksom, för mest företagsamma utespelaren där. Det är lite för ont om mönsterbrytare just nu. Det är lite för många som gör som Anton Bengtsson som liksom i match efter match får jättefina lägen, men plocken är liksom 2 meter stor på målvakterna för många just nu.
Men om vi tar det färskaste, bara en kort recap, den här 4-1-förlusten i Skellefteå. Vad hade du för liksom intryck av Rögle i lördagens match där uppe?
Att det är två lag med lite olika förutsättningar just nu. Skellefteå ser ut lite som Rögle har gjort de sista åren, som en av de här kolosserna som har väldigt mycket på plats och som inte bjuder på särskilt mycket. Man måste vara fruktansvärt gediget och bra för att kunna störa ett så komplett lag som spelar alltså färdig hockey liksom. Och Rögle är inget sånt lag just nu som gör det. Jag tycker liksom att det finns ganska mycket säkert som de med gott samvete kan ta med sig som de snackar om efter matcher. Inget liksom fiasko eller platt match på något vis. Det är bara att det räcker inte. Det räcker inte till.
Och det är väl lite som Luleå-matchen egentligen. Man förlorar med 1-0. Man har liksom lägen ändå och vara inne i den matchen och få med sig någonting. Men liksom alla pusselbitarna ligger inte på rätt plats just nu. Och då blir man ju hårt straffad. Det är en sån tajt match också som det ju var.
Precis. Det är väl ganska lika prestationer egentligen. Skillnaden med motståndet där, Luleå är ett betydligt sämre fungerande lag. Det var väl så typiskt liksom att det gjordes ett mål i den matchen. Och då, det var en spelare i Luleå som hade öppet mål och som egentligen skjuter utanför. Man skjuter den i ryggen på Kristoffer Reifalk och in. Det är liksom talande för två lag som har lite strul med sin effektivitet och sitt kreativa spel just nu.
Ska vi kika bara över tabellen då och ge en liten lägesrapport, för det är ju den det mesta handlar om just nu när det börjar dra ihop sig ändå. Det är inte super mycket hockey kvar att spela på den här grundserien, även om det finns utrymme att röra sig. Många placeringar både uppåt och neråt, men tittar man på kampen runt topp 6 så är det ju, om vi tar från sjätteplatsen, ligger Timrå där på 60 poäng. Sen följer då Oskarshamn på 57, Leksand 55, Rögle 54, Linköping 53 och i ingenmansland nu Luleå 52 och sen då Brynäs 48. Det är väl bara konstaterat att det har pratats ganska lite om Rögles risk att faktiskt missa det här SM-slutspelet den här säsongen. Och den efter förra veckan så är den risken ju påtaglig faktiskt.
Ja, så är det ju. Vi snackar om viktiga veckan. Han snackar om att gå in mot Leksand två gånger. De trängs runt strecket där. Men det är väl en del lag, Rögle inkluderat, med svårbedömd form eller till och med svag form. Sen andra som Oskarshamn som man liksom aldrig slutar och imponeras av, som har flyger. Det är så fruktansvärt imponerande och se liksom en klubb jämför liksom förutsättningsmässigt inför den här säsongen. Liksom Rögle kan ju förmodligen välja och vraka på de spelare som de skulle vilja ha. Oskarshamn kan inte det, för de är på nummer 14. Eller, de är ju ett av de minst liksom, intressanta lagen. De måste gå sin egen väg och snacka om att de gör det. Det är otroligt imponerande hur de har fått ihop det en gång.
Du har alltså Suomela, Karlqvist och Schmeichel, topp 3 i SHLs poängliga just nu.
Ja, jag vet inne på det innan att Rögle måste ju liksom göra någon slags genomsyn av hur deras rekryteringsarbete ser ut, för att liksom, det är bara att jämföra med. Rögle har till och med 2 sportchefer. Det är bara att jämföra med Oskarshamn till exempel. Det är ju total utklassning i den matchen.
Men om vi tittar på Rögles tabelläge nu, vad är det som du ser måste till för att man ska kunna lyfta och topp 6 känns ju i min värld, när man ser på Rögles spel och form och allt det här pendlandet som sker upp och ner hela tiden, ganska långt borta med 2 lag framför sig plus då Timrå och så 6 poäng upp. Jag tror ändå det ska, även om det kan hända, så tror jag det ska mycket till för att man ska sluta där efter att grundserien är summerad. Men för att reda slutspel, för att liksom skaffa sig en hygglig position för det också, vad tror du måste till i spel och lag och helhet?
Det är väl det klassiska som vi har pratat om andra säsonger, fast då har det varit andra spelare som har pekat på att de här ledande spelarna som har producerat för dem, att när de producerar Tamblini, Larsson, Stolyrnäs och company, så fungerar det här laget. Det finns inte den breda produktionen, som det grävs inte fram mål från den tredje och fjärde kedja som exempelvis Växjö eller Skellefteå kan göra. Men har Rögle väl en fjärde kedja där med Tärnström och company som alltid knegar på, men det kommer ju inte en poäng någonsin därifrån i stort sett. Så att produktionen vilar på ett fåtal händer och fötter, och de måste helt enkelt få igång dem igen, Tambellini och company.
Tror du Luleå, ett lag som Luleå till exempel, krabblar sig ovanför det här strecket i slutändan?
Vet jag inte. Fram till för en vecka sedan så var man rätt så skeptisk, men det finns ju någon slags. Det ser ju ändå ut som ett lag som har på något vis, även om de är fullt av hål, precis som Rögle, så har de på något vis hittat, grävt fram någon slags moral och börjat liksom kriga hem Luleå och segra som man är van att se dem. Så att rent krass skulle man ju bli galet förvånad om ett lag Luleå slutar 11 eller 12. Skulle man ju bli otroligt chockad. Det ligger inte riktigt i deras DNA direkt.
Ja, och det här läget Rögle är nu, om man jämför ett år tillbaka, så är det ju verkligen enorm skillnad. Det är som natt och dag i princip.
Ja, det får man ju säga. Jag kollade lite på tabellen efter 38 matcher i fjol. Då låg Rögle tvåa på 70 poäng. Det var bara Skellefteå som var före. Nu har man 54. Som alltså 16 poäng sämre än förra säsongen. Rögle har bara vunnit 12 av 38 matcher efter ordinarie tid. Det är verkligen natt och dag. De är långt ifrån det de själva har satt upp som säkert som mål internt, och det är alla liksom förväntningar och så har pekat mot. Så det är klart att man kan leka med tanken att detta Rögle-laget efter den förra säsongen med CHL-seger, grundserieseger, ekonomisk rekordvinst, liksom tidernas möjlighet att spinna på en ganska nära en perfekt säsong. De förutsättningarna har aldrig varit bättre, och om man skulle sumpa det så monumentalt och bomma slutspel, så är det ju ett jättefiasko, måste man ju säga.
Man får ju sådana här flashbacks också till de avsnitten vi gjorde i början av säsongen, eller till och med inför säsongen, där vi pratade om det här att Rögle svängde höger när resten av Hockeysverige svängde vänster. Det är ju andra lag som har floppat också, som har värvat tungt och tagit in liksom namnkunniga spelare. Lex HV71 som nu för övrigt har sparkat sina tränare också efter att ha halkat efter ännu mer i den här jakten på undvika kval. Men var man för naiva, ser du, i Rögle, att man valde den här vägen när andra lag rustade? Det är lätt att säga i efterhand, men när du ser tillbaka och tänker på hur läget är nu.
Vi har väl varit inne på det lite grann tidigare och har någon slags stående tes att liksom, den här otroliga liksom, envisheten som präglar tvillingarna Abbott och som till liksom, 90% är deras största styrka, den är också deras svaghet på något vis. Att, men all den envishet och det brinn och driv som de har haft har ju liksom förvandlat Rögle i grunden. Det är ju det är liksom en framgångsepok som är overklig liksom. Så att nu är vi ju liksom på höjder som är där det blir i ett historiskt kontext är det ju ganska märkligt att kritisera det, men samtidigt när det liksom inte de når upp till sina egna till sin egen ribba liksom, så är det ju där mitt felsökarfokus hamnar, att liksom den här otroliga envisheten att gå sin egen väg, att inte göra som alla andra, att den liksom jag kanske tog den ett steg för långt. Och det är väl kanske det är möjligt att det låter hårt liksom med hybris, men människan funkar så liksom. Vi blir lite bekväma när det rullar på. Ibland behöver vi en käftsmäll för att ramla ner på golvet och borsta av oss och bli lite ödmjuk igen. Eller, det är möjligt att man liksom litade lite för hårt på den här på sin egen modell och tänkte att vi behöver inte de här stora stjärnorna. Vi gör stjärnor av alla. Så i de termerna pratar man kanske inte, men fattar vad jag menar. Att, jag vet inte. Vad tror du själv?
Jo, men lite grann. Det är väl också har pratat länge om att Rögle har behövt ta in en eller egentligen två backar av högsta kvalitet. Man värvade Lukas Klock som sen skeppades iväg efter 11 grundseriematcher eller vad det var. Har man det tänket som Rögle hade inför säsongen, väljer man den vägen så är man ju också beroende av att det funkar när en sån spelare som Kim Rostol plockas in som ska vara den här bärande offensiva pjäsen när man handplockar in honom, och då att en mitt i säsongen värvning som Lukas Klock, den måste falla väl ut. Han måste bli den spetsbacken som han var tänkt att vara. Och sen får man också väga in att Chris Abbott har ju pratat i många månader om att de letar efter förstärkningar. De tittar på en back, de tittar på en center. Det är det de siktar på. Och det snacket har man egentligen hört sedan september. Mm. Kanske till och med lite tidigare, augusti. Att det har varit ambitionen, men nu kommer Klock in på backsidan, men numerären är ju densamma eftersom han försvann så pass snabbt. Så att inte de här mitt i säsongen värvningarna har kommit och förstärkt laget är ju också en parameter att väga in ganska tungt, för att det hade också kunnat göra skillnad. Nu är det ju säkert så att Rögle fortsätter att leta efter de här förstärkningarna, men det här transferfönstret slår ju snart igen. Det är bara ett par veckor kvar. Möjligheten att värva in spelare innan det slår igen. Så att det vill nog till att Rögle hittar någonting innan det gör det helt enkelt.
Och sen, ja, men Rögle är ju en av många klubbar som har missbedömt spelarmarknaden. Trodde att det skulle se ut på ett annat sätt. Och det är ju svårt att hänga någon för menar, det är ju ingen människa som vet, som kan förutspå vad som händer i framtiden. Så just där går inte att hänga, men på något vis så blir det ju mer avslöjande när man inte riktigt kan rätta till sina brister längs vägen, för att det finns inga spelare. Sen ja, men jag vidhåller att i grunden hade jag varit liksom supportad av att min klubb så hade jag varit hade det liksom varit en väg att gå som man hade varit glad av. Det är ju liksom ekonomiskt ansvarstagande. Att inte bara springa runt och jaga och skjuta på allt som är dyrt. Att liksom allting bygger på att man vill utveckla unga spelare, vill göra saker. Att man tror på människor, att de kan bli någonting som de inte är. Så den här grunden tycker jag ju fortfarande att det är den sundaste och bästa vägen att gå. Men att man kanske tog det liksom ett steg för långt, men efter den ekonomiska rekordsäsongen så behöver man kanske inte vara ett av de 2-3 lag med lägst lönebudget. Det är bland annat är ju kanske ta envisheten ett steg för långt.
Mm. Men det har ju funkat de andra säsongerna, så det är ju, alltså, jag är väl också inne på din linje till viss del där, att det är ju intressant att man valde att stå fast vid sin linje trots att det blev de här budgivningarna på spelare som kom från KL och sådär, och som, ja men, Lukas Bengtsson, Anton Lindholm med flera som ju hade gjort sig väldigt bra i Rögles backuppsättning. Men jag tror ju Rögles supportrarna ser också med frustration och lite uppgivenhet på från sidan nu och tänker att vad hade hänt om man hade plockat in de här två spetsbackarna som man säkerligen hade möjlighet till, eller den här första centern som det har snackats om i månader tillbaka.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja. Så att det finns ju två sidor av det myntet, helt klart. Men,
det hade ju kanske varit hela skillnaden.
Ja, exakt. Det, och det, men det kan man ju inte veta. Men det är mycket möjligt att det hade blivit så. Att det hade räckt för att Rögle skulle kanske ligga femma nu istället.
Precis, men för mig blir det väl lite som vad heter det spelet när man plockar ut träpinnar, gänga, alltså det har ju försvunnit iväg bärande spelare år efter år som har gjort, och det kommer inte nya som har liksom blivit bärande spelare, men om man då tappar så bärande spelare som Leon Bristedt, Mattias Sjögren, Ted Brutén, och liksom tänka sig att det ska växa fram längs vägen så bärande pjäsen ska kompensera för de förlusterna, det är ju att spela högt.
Mm.
Och det var ett häftigt beslut, men med facit i hand så skulle man nog haft någon etablerad skeppare till för att avlasta.
Ja, och nu låter det som att vi sitter och summerar en avslutad grundserie där Rögle har missat slutspel. Så är det ju inte riktigt. Det är 38 omgångar spelade just nu. Och det man har lärt sig genom åren är ju, efter att ha följt det här laget under tvillingarna Abbott, är att man ska vara väldigt försiktig med att räkna bort Rögle. Och det vi ska lägga in som en ganska stor parentes i detta är ju tre saker egentligen. Ett, det jag nämnde innan, att transferfönstret har inte stängt ännu, så Rögle har fortsatt möjlighet att förstärka om man hittar rätt och om man väljer att lägga pengarna på förstärkningar i det här skedet. Två, Daniel Saar. Tre, Dennis Eberberg. De två sistnämnda är ju faktiskt enormt viktiga spelare för Rögle. Dennis Eberberg har varit borta i månader nu. Och få in honom i liksom hyggligt skick inför en spurt och in i säsongens viktigaste matcher. Om han är redo rent liksom hockeymässigt, fysiskt och kan vara sitt normala jag ute på isen, hade ju varit en gigantisk injektion för Rögle i det här läget.
Ja, samtidigt har man borta i 3 månader, i 14 grundseriematcher kvar. Han är väl killen inte ens på isen, så att det börjar ju kännas som en helt förlorad säsong för honom.
Definitivt, och vad jag hör så är det fortsatt liksom oklarheter kring hans eventuella kring, han kommer göra comeback, men när den sker, att det finns liksom saker som svävar i luften där som behöver landa innan de vet när han kan vara tillbaka. Och det är ju naturligtvis väldigt oroväckande för Rögles del att om det jag hör stämmer, att man inte vet att han kommer tillbaka i närtiden nu. Men
Nej, men det är absolut, det är, så är det. Det är inget liksom fiasko, vi summerar nu. Det är för tidigt, men någonstans 14 omgångar före slut. Det finns ett facit i fjol att jämföra med, och det är bara att konstatera att den ribban som lades upp under säsongen, den har man inte varit i närheten av och nå upp till så här långt i alla fall.
Nej, men facit nu efter 38 omgångar så är det ju och Rögle på 9:e plats, risk att missa slutspel är ju en enorm missräkning.
Yep.
Något annat är ju och verkligen liksom, något annat hade ju varit ett understatement på något sätt.
Absolut, men jag menar, det fattar du också. Skulle det här laget liksom ta sig till semifinal så är ju inte säsongen ett misslyckande. Det är ju slutnotan som räknas på något vis. Men nej, just nu är det en missräkning på säsongen. Men om man jämför liksom, målskillnad, det är inte så himla stor skillnad på förra säsongen. Nu har de 108-115 och då hade de 114-102. Mm. Det är liksom 13 insläppta mål mer och 6 gjorda mål färre liksom. Mm. Men det är, i tajta matcher så är det väl där de här 16 poängen har flugit iväg.
Så är det. Ska vi röra oss vidare mot en träningsrapport kanske?
Du har ju varit på plats och kollat hur det såg ut.
Det känns nästan lite ovant att lämna ifrån sig en träningsrapport så här en måndag, men det gör vi ju.
Självklart. Hur är det med Sar? Är han på is eller?
Ja, han är ju faktiskt det, eller han var det den här måndagen. Första jag har sett honom när han har varit med på ett par övningar kollektivt med resten av laget. Jag har ju sett honom i arenan tidigare när han varit på is utan utrustning och känt sig för under förra veckan. Men nu var han ombytt och i gul tröja, vilket ni lyssnare vet vid det här laget indikerar att han då inte får tacklas. Eller han kanske får tacklas, men ingen får tackla honom i alla fall. Så det är ett positivt tecken.
Att så han är ute och tränar för fullt annars, eller?
Han var inte med i kampövningar. Mm. Inte i spel, inte i de här när de kör mot mål på liten yta och sådär, 2-2, 3-3.
Ska vi gissa att han är en vecka bort då, eller?
Ja, men det är väl ingen dum killgissning.
Då är det uppehåll. Då är jag tillbaka efter uppehållet. Då kan vi bestämma det.
Ja, det är lika bra att slå fast. Dennis Jerova är då som nämnt inte tillbaka på is ännu. Och väldigt oklart i kanterna kring hans comeback när den kan ske. Erlend Lesund inte heller med på träningen. Han spelade inte mot Skellefteå och saknades någon dag där förra veckan inför Luleå-matchen var det va?
Mm.
Han kom till spel mot Luleå och föll sen ifrån då mot Skellefteå och tränade inte under den här måndagen, vilket ju också pekar mot att han missar Leksandsmatchen. I övrigt så det mest intressanta i kedjorna är ju det centerbytet som skedde inför matchen mot Skellefteå. Det var väl hela havet stormar där i laguppställningen från början, men det blev inte riktigt så.
Nej, de skickade ut en laguppställning som jag tänkte direkt. Nu har de antingen tagit ut ett lag på fyllan eller också så är det någon som skojar. Och det var ju någon som skojar, för de ska inte spela så här.
Kamerbots fräckis helt enkelt inför Skellefteå borta.
Ja, för sen så starting line-up så var det typ en från varje kedja som var, då måste ju markera vilka som ska starta matchen.
Aha,
ja. Och då var det Lyrenäs gänget så då fattar man ju att okej, de hade tagit en luring. Men jag tror inte Skellefteå skakade så mycket av det.
Nej, jag kikade på träningen idag. Kamerbot avbröt en övning i början efter någon minut och liksom skicka tydliga signaler att det var dags att rycka upp sig och höja tempot och skjuta pip 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 pack som man sa under den här avslutsövningen tror jag. Men det här centerbytet verkar ju som sagt ligga kvar och det innebär ju då att Marco Kasper spelar vidare mellan Stolyrnes och Tambellini. Och att Ludvig Larsson nu tränar med Riley Sheen och Anton Bengtsson.
Ja, men det är ju ganska många som det är kärvt med produktionen. Så det är väl ett sätt att skaka om och se om man kan få det att lossna för någon. De har väl säkert hittat sin underliggande statistik att det har körts fast på sina håll.
Ja, och sen så kan vi säga då backparen i och med Lesund att han har han är borta, så är det Balinder, Kapla, Sund, Engström och sen då Jonsson med Mosik och sen så var Oliver Kasselsten och tror det var Axel Hurtig också från J20-laget som var uppe och tränade. Och sen en sista spaning på kedjorna är då att Oskar Pettersson, vad jag såg, ser ut att vara tillbaka som ordinarie forward istället för Felix Nilsson som mer ser ut som den alternerande spelaren i den kedjan.
Intressant. Han såg ju faktiskt just intressant ut innan JVM. Trodde kanske på en annan. Trodde kanske att han skulle flyga vidare i laget efter hemkomst, men så har det inte riktigt blivit.
Nej, och den sista kedjan spelar ju då Adam Edström, Brady Ferguson och Linus Sandin. Och tittar vi på de här sista fyra matcherna så är det ju faktiskt en spelare i Rögle. Nu har de inte gjort så många mål så det finns inte så mycket poäng att dela på. Men det är Linus Sandin som har gjort 3 poäng för de här 4 matcherna då. Apropå sambandet mellan produktion på ledande spelare och Rögles offensiva strul, så kan man ju då titta på att Tambellini för ovanlighetens skull då har gått mållös från de 4 senaste matcherna. Och hans form brukar ju på något vis sammanfalla med Rögles kollektiva form när det gäller produktion. Och sen då som nämnt både Riley Sheen och Anton Bengtsson som kämpar med sina måltaker.
Spännande.
Ja, det är det. För att den här veckan som väntar är det då Leksand gånger 2 och Brynäs. Och just de här matcherna mot Leksand och Brynäs också för den delen. Tenderar också att bli lite öppnare tillställningar, mer sevärda. Där det svänger fram och tillbaka brukar bli mycket mål och mycket chanser.
Verkligen. Mycket spännande att se var Rögle går i mål efter den här veckan när de går på uppehåll. Också lite intressant att se. Det känns som att lite grann tonen skruvades åt. Eller det blir ju lite mer allvar för varje vecka som går. Varje match som går liksom. Nu var det ett par lag som gick förbi dem. Nu är de liksom 2 poäng ifrån Ingmarsland. Då blir det en annan liksom retorik. Jag tycker det är liksom Adam Edström i våra texter efter matchen i lördags. Liksom. Det är frustrerat. Annars är det ju så otroligt liksom välkammat och maskinlika svar överallt. Men liksom nu är det ju liksom riktigt upp till bevis här.
Ja, men det känns ju verkligen som sån agnarna från betet vecka lite grann. Alltså ska man vara där uppe och ta den här direktplatsen som man nu såklart siktar på. Så det går ju inte för Rögle att åka på en skridsko en vecka till. För att då, gör de en dålig vecka här så kan det ju mer eller mindre vara kört och nå den här sjätteplatsen. Ja. Inte i teorin men i praktiken.
Nej, det är ju många lagen som ska vinna. Redan nu ska Rögle vinna 2 matcher mer än Timrå. Ta 2 poängare, eller 2-3 poängare mer än Timrå på 14 matcher. Och jag menar, Rögle har tagit 12-3 poängare på hela säsongen på 38 matcher. Så att, det är den där sjätteplatsen på väg att segla ifrån dem om den inte redan har gjort det.
Mm.
Och framförallt kan de ju vara under strecket i morgon kväll. Och då börjar det ju bli intressant på riktigt.
Panikigt kanske?
Det tror jag nog. Då får man ju andra, inte bara från oss utan från alla, liksom, vad är det som händer? Varför ligger ni där? Det blir andra frågor då.
Ja.
Så det är nog läge att sätta fart här om det ska bli någon avslutning på säsongen med lite fart i.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ska vi rulla vidare till frågor, alternativt spaningar?
Du har väl en fråga att avge?
Ja, där det finns lite att spinna vidare på. Det är Niklas i Oskarshamn som har mejlat till oss Rögle-poddare.
Är han intresserad av Rögle? Han har ju ett annat lag att följa där.
Ja, jag råkar veta att Niklas är mycket intresserad av Rögle trots att han bor i Oskarshamn. Han skriver så här: sitter och ser på Rögles bortamatch mot Skellefteå. Efter ännu ett stolpskott av Rögle i andra perioden så tänkte jag på vad någon sa i höstas, att Rögle har flest skott i målramen. Vet ni om det fortfarande är så? Det är första delen i Niklas fråga, så vi kan väl bara upplysa om det helt kort att det stämmer. Så är det. Rögle har allra flest skott som har träffat stolpe eller ribba, 36 stycken på 38 matcher. Och det är ju faktiskt en hög siffra, får man säga. Att jämföra då med laget som har haft minst antal, så är det Frölunda som på 39 matcher då har träffat ribba eller stolpe 11 gånger. Näst flest har Skellefteå på 33 och sen Leksand då på 30. Så att det är de berömda marginalerna. Inte på Rögle sida i alla fall det avseendet.
Intressant. Bra fråga, Niklas.
Ja, och det kommer mer. I övrigt är min känsla, detta skriver Niklas då, i övrigt är min känsla att Rögle är laget som skjuter minst skott i de flesta matcherna. Kan det vara 20 skott på mål per match? Hur är det jämfört med de andra lagen i SHL? Är det ett medvetet val av Abbott att inte skjuta i onödan? Det tyckte jag var en väldigt intressant fråga vad gäller skott på mål sett över hela säsongen. Och Niklas har ju helt rätt för sig. Rögle är det lag i SHL som har skjutit minst antal skott på mål sett över hela säsongen. 979 stycken. Det kan vara svårt att relatera till just 979, men slår man ut det på de här matcherna så är det alltså 25,7 skott på mål i snitt per match. Och då får man ju väga det de gånger de har. Det har ju hänt matcher där de har skjutit 12 skott på mål och de gånger de har skjutit 38. Men att jämföra med det lag som har skjutit flest är väl lite lättare. Rögle på 979, flest skott på mål har Växjö. Men de har spelat en match mer. Så vi kan väl jämföra med tvåan Skellefteå som har skjutit 1107 stycken på de här 38 matcherna. Så det är ganska stor skillnad ändå om man ser till hela säsongen. Och näst flest skott på mål har Luleå, 992.
Hade inte Växjö och Skellefteå mest, sa du?
Jo, ja. Ja, förlåt. På 13 plats då, Luleå.
Näst
på,
minst.
Okay. Näst minst, det var jag som sa fel där. 992. Så att det är Luleå och Rögle som skjuter minst antal skott på mål, helt enkelt. Men man kan ju spinna vidare på detta, om du är sugen på det, Daniel.
Gärna. Man kan bara sticka emellan att det känns som ett lite bekant tema. Vi hade liknande spaningar redan under förra säsongen, att Rögle var ett sådant lag. Jag minns att liksom, Leon Bristedt till exempel fick kommentera detta. Så att det är ju inget nytt just för denna säsong i Rögle. Var det laget i fjol också, tror jag, som sköt allra minst.
Skotteffektivitet kan man ju då skifta över till. Vad spelar det för roll? Och hur många mål skott man skjuter på mål om man är effektiv när man får lägena? Där är Rögle faktiskt fyra i ligan vad gäller effektivitet. På strax över 11%. Och jämföra då med Oskarshamn som är mest effektivt i ligan. De har en skottprocent på strax över 12. Så att när Rögle väl får sina lägen så är man ganska duktiga på i relation till de andra lagen och faktiskt ta vara på dem. Sämst effektivitet har inte särskilt oväntat Malmö med 8,2. Och sen finns det en punkt till då, den här berömda statistikpunkten som vi har snackat en del om, skott i skottsektorn. Hur ofta tar sig Rögle in och skjuter skott där det faktiskt bränns och där de har störst chans och göra mål. Och det är faktiskt relativt ofta, relativt många gånger. Skott i skottsektorn är de fyra på i ligan. De har Leksand, Frölunda och Skellefteå som 3, 2, 1 framför sig där, men de har skjutit 729 skott i skottsektorn under säsongen.
Hur långt ner är Växjö egentligen?
Växjö är på åttonde plats, 657 skott i skottsektorn.
Så betydligt färre skott i skottsektorn än Rögle till exempel. Nästan 100 färre.
Precis, ja, nästan på. Och sen då HV71 sämst i ligan på att ta sig in och skjuta från den här farliga sektorn. 592. Och jag upprepar Rögle siffrorna 729. Så att det finns ju lite att ta från Niklas mycket fingret i luften fråga. För om den då säger det här med skott på mål och effektivitet och skott i skottsektorn är ju alla tre parametrar som Rögle behöver ta ett kliv upp i nivå. Det har ju varit ganska många matcher den senaste tiden där man har reagerat på just att de har skjutit så lite, träffat så lite skott på mål.
Mm. Jag har inte någon spaning, men jag fick ett mejl av en läsare som heter Tony som skrev: det brukar gå bättre när du skriver negativt om Rögle. Skulle du kunna komponera en krönika om att det kan vara 2 poäng ner till Ingemansland och 6 poäng upp till topp 6 efter lagens matchform? Han skickade det i torsdags. Har det gått, trogen läsare. Nu skriver jag inte en krönika av det skälet, men jag har faktiskt skrivit en krönika som kommer om en bitti där jag försöker ta lite perspektiv på säsongen i stort och lite jämförelse bakåt och framåt.
Det ser vi fram emot att läsa.
Du har redan läst.
Jag har tjuvläst. Jag ska läsa igen imorgon bitti när jag dricker kaffe. Men annars så är det ju så att vi är inte tillbaka nästa vecka, du och jag.
Nej.
Eller hur? För då blir det ett... det är landslagsuppehåll och... det är lite ledighet som kommer emellan, men vi är tillbaka med ett avsnitt och det blir ett specialavsnitt.
Ja, det blir väl... kan vi utlova bomber och granater?
Ja, det tycker jag väl ändå.
Någonting speciellt kan vi utlova?
Ja, definitivt.
Kan det vara ett vykort från Hjelm?
Det kan det vara, och ett vykort som jag vet att han har sett fram emot och leverera ganska länge, så att... håll utkik även nästa vecka, och det avsnittet siktar vi på att släppa på onsdag nästa vecka som vanligt. Men i det här formatet med analyserande om Rögles säsong är jag och Daniel då tillbaka först dagen innan Skånederbyt som Rögle spelar borta mot Malmö den 16 februari.
Spännande! Nu kickar vi igång viktiga veckan.
Det gör vi verkligen.
På återhörande.
Ha det bra!